Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström.
Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden, podden där vi pratar om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och med mig har jag den nytenterade läkarstudenten och ostteknikern som vi brukar kalla Il Dottore, Andreas Persson. Välkommen!
Tack så mycket, tack. Det är värt att vara med bara för att få presentationen.
Ja, du gillar det där italienska smeknamnsgrejen.
Ja, och nu lite östtekniker och sånt där. Det är fint.
Jag försöker variera mig lite grann där. Du, vad har du haft för dig sen senast vi poddade tillsammans?
Du uppgav ju att jag nyligen har tenterat, det var igår. Så att, ja, nu är jag ledig en vecka eller så till nästa termin. Så, men ja, det är ju ganska enkelspårigt när man pluggar. Det händer inte så mycket mer än de inrutade ramar som universitetet har givit en. Så att, det är väl det jag har gjort.
Du har inte extra jobbat i vården under corona?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Och det har lite olika skäl. Jag har jobbat lite med annat, men det är inget som intresserar lyssnarna. Så. Men jag har inte varit i vården mer än under utbildningen.
Ja, okej. Okay. All right. Själv har jag ju bland annat gästat Sebastian Mattssons podd Bakom ryggen och pratat om skojaren Thomas Eriksson. Det är lite så här overkligt att gästa sina favoritpoddar som man själv lyssnar mycket på, som jag har fått göra både i den och i er Fossa dell'Alci Milan-podden som jag gillar väldigt mycket. Det var superkul. Gå gärna in och lyssna på det om ni är intresserade. Den podden är ju väldigt rolig. Även när inte jag är med. Och sen så har jag även sen årsskiftet börjat frilansa lite grann som kommunikatör på Fonden för psykisk hälsa. En ideell förening som samlar in pengar till psykiatriforskning. Och det känns ju jätteroligt. Jag har varit ambassadör för dem i snart 7 år. Så att inte helt obekant med dem, utan det är ju någonting som jag brinner för. Så har vi också fått in en ny patron till podden, vilket alltid gör mig oerhört glad. Välkommen Per, din jävla hjälte. Det är så sjukt kul. Det är ju så för er som inte känner till det att varannat avsnitt är gratis och varannat avsnitt är bakom betalvägg på Patreon. Så är man patron så får man alla avsnitten till samma feed. Otroligt smidigt och ja, nästan helt gratis. Kostar ju från 10 kronor per månad om man sätter månadsgräns. Patreon.com/sinnessjukt är det som gäller. Men skit i det, en liten programförklaring för dagens avsnitt. Vi ska som vanligt lista våra vinnare och förlorare i toppfotbollen just nu. Jag kommer att analysera lönernas påverkan på spelares transfervärde. Vi ska också prata om Barcelonas lyxfällanbeteende. Vi ska prata om Dybala-situationen i Juventus som vi fick lite ny fart här bara idag. Och vi ska prata om de stora förändringarna som sker i Manchester United just nu. Och där har vi faktiskt med oss den irländska United-experten Phil Brown från Los Angeles. Han är ju väldigt väl connected i United och jag har haft gäster i sin podd som Ole Gunnar Solskär, Romelu Lukaku och Bruno Fernandes. Det är gäster som man inte skojar bort, Andreas, eller vad säger du?
Nej, så är det ju verkligen. Så det ska bli spännande. Det är ju en situation som man utifrån uppfattar som väldigt märklig. Men jag har gjort i många år på United, så det är intressant att höra någon som är insatt. Jag lyssnade för övrigt också på det avsnittet du var med i i bakom ryggen. Jag trodde ju att det var en betalpodd, men det var det inte.
Nej.
Så det var ju intressant.
Vad tyckte du då?
Jo, men det är roligt. Jag har inte lyssnat på den innan, förutom det här avsnittet med när han pratar bakom ryggen på tjejsläktet med den. Det tycker jag var oerhört roligt.
Med Rasmus Hansson.
Precis. Men annars så... jag är så ointresserad av kända människor liksom, så det är ju lite det bygger på, men jag har laddat ner ett gäng nu, och det här var ju intressant för att det handlar ju om honom, men det är ju mycket kring att uppge sig vara vetenskaplig när man inte är det och sånt där. Det är ju mer
sånt kan jag tänka mig att du inte är särskilt förtjust i.
Nej, det är bland det som jag stör mig mest på, så att det skadar inte att lyssna på.
Nej, men vi rekommenderar den podden. Den är som sagt gratis och väldigt rolig. Men du, jag tänkte att vi skulle inleda med att följa upp den långa diskussionen som jag och Kevin hade i senaste Patreon-avsnittet, där vi gick igenom Fabrizio Romanos många märkliga utsagor den senaste tiden. Det står ju helt klart, tycker jag själv, att en del av hans så kallade nyheter bara är rena spekulationer eller andra reportrars nyheter som han sprider vidare och råkar glömma credda på ett, som jag tycker, väldigt fult vis. Men framförallt så är han ju väldigt trigger-happy, och hans sensationslyssna språk har verkligen gått överstyr, det tycker jag. Exempelvis när han förbättrade Lukakus citat om Chelsea och Tuchel och sådär. Eller vad tycker du, Andreas? Är jag för hård mot honom, eller vad tycker du?
Jag tycker den är svår. Nu har du liksom också berättat det här för mig och sådär, och gett mig en liten annan vinkel på det. Så det kan ju vara att jag ser på det med andra ögon nu för att jag just är uppmärksam på det. Men jag är med.
Alltså, jag har också, ska jag säga, alltså man, det är ju sådär när man börjar lägga märke till någonting, och då blir man ju lite uppmärksam, och då börjar man se problem lite överallt liksom. Mm.
Men jag har också väldigt, alltså okej, det är klart att det värsta är ju att hitta på saker givetvis, men jag har väldigt svårt för det här med när man förvränger ord och uppger saker för att vara citat. Man använder citattecken och man görs men bara hitta på, man kastar om orden och liksom så, det är ju väldigt viktigt för innebörden, och det är det som gör att ingen vågar uttrycka sig, för att man kommer ändå feltolkas med vilja liksom, och jag har väldigt svårt för den typen av journalistik.
Ja, men och därmed inte sagt att liksom allting han gör, allting han har gjort är dåligt, men jag är precis som du lite känslig för det där, och jag tycker ändå att det finns rätt många tecken numera på att åtminstone en ganska stor del av det han gör är dynga. Även om, som sagt, han har helt säkert kontakter också sådär, så nej, alltså jag menar bara farten han, alltså flödet han rapporterar om på sin Twitter och överallt, det säger sig självt att ingen människa kan ha så många kontakter och så många spår igång samtidigt. Det är liksom, det är inte möjligt. Ibland måste man sova också, och man kan inte ha koll på alla olika ligor och alla olika lags inneboende liksom ekonomiska förutsättningar och vilka som tar besluten och sådär. Så att jag tycker tyvärr att det blir, som sagt, tydligt när man och det är ju så också att liksom, det har ju liksom väldigt insatta supportrar i de här olika klubbarna. Det är ju de kan ju klubbarna bäst oftast. Alltså det är ju också ett problem för oss när vi pratar om alla storklubbar sådär. Det finns ju alltid någon som kan det bättre än oss, men där har ju till exempel United supporter har ju liksom börjat såhär tröttna på honom, för att det är så uppenbart att han inte liksom har någon insyn i exempelvis när Rangnick kom och sådär, utan att han bara gissade, och det var inte bara den där videon utan det var en massa andra saker som han skrev också som de liksom har bättre koll på än honom, eftersom de förstår klubben bättre och sådär, så att jag tycker det. Jag vet inte, nu i veckan skrev han ju exempelvis som mittbacken Botman, som ju Milan och Newcastle är intresserade av bland annat, som enligt Romano då är untouchable och under inga omständigheter kommer att säljas i det här fönstret. Och liksom, att han rapporterar om sådana statements från klubben är ju inget fel i sig, tycker jag. Alltså, de vill ju naturligtvis inte verka desperata för att liksom behöva dumpa priset. Men det, så att man som journalist bara rapporterar sådana liksom dumheter, som att en spelare i ett lag som Lille liksom någonsin kan vara untouchable. Alltså visst, de kan ju vara mer eller mindre benägna att sälja honom, men untouchable, det är den här liksom, det här med att buda över liksom i adjektiv hela tiden. Mm. Det är jävligt irriterande. Jag tycker liksom att det är så dumt och okritiskt, eller vad är din bild?
Jo, nej, men jag håller med. Han har ju ett högt anseende sen tidigare, och det bygger alltså det är väldigt få av övergångarna han har pratat om, eller han har ju haft väldigt hög träffsäkerhet och så, så att det är ju det som har byggt det. Det är ju sällan det, i alla fall jag har inte studerat honom som du har och så, men det är sällan here we go inte stämmer. Så att han har ju hög träffsäkerhet så, och då har, men det här är ju någonting annat, det här är ju bara alltså det är bara ord som inte betyder någonting. För alltså, och det är väl det som han använder för att fylla ut väldigt mycket i bilden då. För att det här betyder ju absolut ingenting. Nej. Egentligen.
Nej, men det, och jag tror, utan att ha studerat honom närmare på det sättet, utan han har ju bara blivit liksom transfergurun som vi också har liksom refererat till i podden och sådär, så jag kan inte säga att jag har gjort någon liksom kritisk analys av hans rapporter de senaste 5-10 åren liksom, så att jag vet liksom exakt hur hög hans träffsäkerhet är heller, för det där kan ju också vara lite lurigt med liksom selektivt minne och sånt där. Alltså man kanske kommer ihåg lättare när han sätter någon och man blir lite imponerad en gång när han skriver om saker som kanske inte visar sig bli av. Sen när man, som jag nu har blivit uppmärksam på tecken på att han kanske inte riktigt har rent mjöl på sig, då börjar man ju precis tvärtom och bara leta efter fel, så att säga. Men jag tycker ändå att det är liksom, det har ju varit, jag vet inte om det har varit here we go, men han har ju uttalat sig väldigt självsäkert i alla fall om exempelvis Messi och Dybala, och sagt att allting är klart och de ska bara skriva på när som helst och liksom.
Ja, just det.
Och det är ju ändå visst, alltså saker och ting kan ju förändras i sista sekund och sådär, men jag tycker ändå att det finns tecken som tyder på att det inte bara är det som är i rörelse här.
Ja, men det håller jag med om. Och det, men alltså, jag tycker också det är generellt i fotbollssammanhang nu för tiden, och det går lite in i det här med journalistiken, att man förvränger citat och sånt där, men det sägs ju väldigt sällan intressanta saker. Alltså det är ju bara, det känns ju bara som det är utfyllnad väldigt mycket. Och det är allt från tränare till spelare till då journalister i det här fallet. Det sägs ju saker, men det betyder ju ingenting. Alltså de bara gör media eller uttrycker sig för att det måste. Det är väldigt få. Jag brukar prata om det i vår podcast, att jag tycker väldigt mycket om Milans tränare Pioli. Hur han uttrycker sig, för han, det är eftertänk. Man hör att det finns en eftertanke. Man hör att han verkligen vill förmedla någonting, eller åtminstone svara ärligt och resonerande på frågor. Och då kan man få fram väldigt mycket. Hur det ska gå, eller hur det ser ut i bakgrunden och sånt där. Men det är ju väldigt ovanligt. För det mesta så är ju spelarintervjuer och så, det är ju helt ointressant.
Ja, nej, men precis. Det är ju nästan alltid totalt dynga liksom. Alltså det finns ju undantag. Det finns ju spelare är ju såklart, har ju olika personlighet, och vissa liksom är ju ärligare än andra liksom. Men överlag så betyder ju uttalanden både från spelare och agenter klubbledare betyder ju praktiskt taget ingenting. Alltså det finns ju många exempel som helst på det här. Ett berömt exempel är ju Pogba, när han får frågan av, jag tror det är Italian Football TV i USA, så ja, ska du lämna Juventus nu eller nej, men jag ska stanna, typ så här. Och sen dagen efter skriver han på för United liksom. Och man hade, skulle man undersöka den typen av citat, så skulle man nog ganska snabbt se att det är liksom bara dynga, förutom att många citat är ju bara ingenting, utan det är bara någon slags politikers svar, vilket man då kan förstå också med tanke på till exempel hur Fabrizio Romano liksom laborerar liksom med citaten för att det ska bli mer liksom viralt.
Jag vill säga vilka konsekvenser det fick för Lukaku. Han blev liksom bänkad, eller han var utanför truppen i en jätteviktig match och fick alla supportrar mot sig och så. Sen kanske detta var jättesmart sagt, men det får ju konsekvenser.
Nej, precis, nej, liksom. Ja, exakt. Ja, det var inte hans, alltså de ändringarna som Romano gjorde, det var ju liksom inte, det var inte helt galna saker, men det var ändå liksom citaten i sig, de var liksom, de var spektakulära som de var. Han behövde liksom inte runda dem uppåt liksom för att det skulle bli ännu mer klickvänligt och retweetvänligt. Jag tycker det är jävligt fult att hålla på sådär. Du, jag tänkte att jag skulle göra en liten ekonomispaning, Andreas. Du är ju säkert less på mitt tjat om löner från vår omtalade messenger-tråd. Men jag tänker att lyssnarna kanske kan tycka att det är intressant. Eller vad tror du?
Ja, nej, men det är det absolut. Jag är inte less på det heller. Nu går mitt intresse för ekonomi går lite upp och ner. Det är en formfråga. Men vi har ju haft stött och blött. Men det har varit en del missförstånd tror jag i vår diskussion som har varit lite het. För jag håller verkligen med om att löner är extremt centralt i klubbas ekonomi.
Nej, men jag tycker att det är roligt att diskutera, och det, man får ofta mothugg i vår tråd. Det uppskattar jag också, även om jag ibland blir förbannad också. Men grunden i det jag tycker är viktigt vad gäller ekonomin bakom spelartransfers, det är att man förstår hur fundamental lönen är när man tänker på potentiella övergångssummor som ju slängs runt i tid och otid. Och som du vet så är det någonting jag tycker är problematiskt med transfermarktsvärderingar också, som jag annars tycker är väldigt bra riktmärken och dessutom roliga att titta på och jämföra. Det är ju lite som Football Manager fast på riktigt på något sätt. Och min största invändning mot deras värderingar är just att lönen inte vägs in. Men alltså, det är ju också en svår parameter för dem att liksom väga in i sin algoritm på något sätt. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till, men ta för enkelhets skull exempel som typ Donnarumma eller andra spelare. Det finns ganska många liknande större övergångar på free transfer där de har fått väldigt höga löner. Donnarumma hade ju ett bud på runt 8 miljoner euro för förlängning i Milan. Han gick till PSG och enligt vår vän Fabrizio Romano hade han inga anbud från någon annan klubb, även om både Juventus och Barcelona visade intresse. Vilken lön han fick i PSG tvistade lärde om, men för enkelhets skull så tänker jag att vi kan räkna med 10 miljoner euro i årslön netto. Det har väl slängts runt från 7 till 12 typ i media, men jag tänker att vi tar räkna med 10 mot Milans bud på runt 8 då. Är det fair antaganden så här långt, tycker du?
Jag håller med.
Så två bud har lagts, ett värt 8 miljoner euro gånger 5 år, alltså 40 miljoner euro, multiplicerat med 2 för enkelhets skull för att räkna med skatter och sociala avgifter. 80 miljoner euro var Milan alltså villig att betala för 5 år av hans tjänster och hans rättigheter då, som man kan sälja vidare i sin tur. PSG och sin sida var då villiga att betala 10 miljoner euro gånger 5 år gånger 2, alltså 100 miljoner euro. Men när han skriver på för PSG så händer ju någonting väldigt intressant. Då värderas plötsligt, alltså hans transfervärde är liksom ändå omedelbart 70 miljoner euro enligt deras algoritm. Alltså och jag tror att många skulle liksom, om man skulle fråga en supporter så skulle de förmodligen säga att 70 miljoner, det är rimlig prislapp för honom. Och man uppskattar då, alltså om man ska försöka liksom bena ut vad det är de säger med den siffran egentligen, så säger de att någon är då villig att inte bara ta över de här 5 åren av Donnarummas ekonomiska kostnader, alltså lönekostnaderna som ju är enorma på 100 miljoner euro, alltså runt 1 miljard kronor, utan att man dessutom då ska sticka till ytterligare 70 miljoner euro till PSG då för att få ta över det här kontraktet. Så någon klubb då, oklart vilken, alltså vi vet ju vilka klubbar det skulle kunna handla om, det är inte så att det finns en oändlig mängd klubbar, att det skulle kunna dyka upp en helt oväntad klubb från höger liksom, ja, med lägen typ Newcastle, men du förstår vad jag menar. Då skulle någon klubb då helt plötsligt vara villig att betala runt alltså totalt 170 miljoner euro för Donnarummas tjänster, när det högsta budet precis nyss var 100 miljoner euro. Och Milan då, som var villiga att betala näst mest för Donnarumma, var villiga att betala bara 80 miljoner euro, eller bara inom situationstecken då såklart. Och nu ska det då alltså finnas någon klubb som är villig att köpa honom från PSG för mer än dubbelt så mycket som den klubben som näst PSG värderade honom högst precis alldeles nyss. Det här är ju liksom förstås ett lite analt sätt att räkna på. För som du exempelvis då mycket riktigt påpekade i vår diskussion, så är ju transfers väldigt beroende av exempelvis timing, om rätt klubb liksom verkligen behöver en toppmålvakt plötsligt och fotbollsekonomin råkar få lite fart igen och så vidare, så kan det här värdet ganska snabbt stiga. Men håller du med om att lönen är en underskattad parameter när man värderar fotbollsspelare?
Absolut, så är det ju. Sen är det ju svårt med transfermarktsvärderingar överlag. Det är ju det som du sa, att jag påpekat tidigare, att det beror ju på utbud och efterfrågan på marknaden och sådär, så till väldigt stor del. Man kan ju, och sen har han haft en framgång i EM, om man tar Donnarumma specifikt, som gör att hans värde kan ha ändrats på grund av det, eller bör ha ändrats på grund av det.
Fast han skrev ju på efter EM, så att det var inte klart innan. Så någon klubb hade ju kunnat plocka honom efter,
ja,
också.
Ja, okej. Okay. Fair. Men om man ser till deras värdering specifikt liksom på transfermarkt, så finns det ju flera olika parametrar, och det är samma, den värderingen han hade i Milan borde ju ha förändrats när han har 2 år kvar på kontraktet, när han har 1 år kvar på kontraktet, och alltså det finns ju väldigt många utöver marknadssituationen. Man kan ju tycka att det här mjölet vi har producerat på ett jättebra sätt är värt 15 kronor, men om alla helt plötsligt har fått för sig att gluten är giftigt, så kommer man inte få 15 kronor. Mm. Alltså det är ju väldigt många parametrar. Så därför finns det ju en stor utmaning förstås för transfermarkt att sätta en värdering. Så man får ju ta det med väldigt stor nypa salt av flera skäl. Mm. Men verkligen.
Just den delen med alltså återstående kontraktstid, det tycker jag ändå borde vara, alltså borde inte vara så svårt att göra någon form av ungefärlig uppskattning i algoritmen av det.
Eller hur? Det borde man ju bara kunna göra en algoritm, för det är mycket svårare med marknadssituationen. Det kan man inte göra en algoritm för, men kontraktslängd borde ju kunna skjutas in.
Ja, och alltså att ge spelare för hög lön, det kan ju i värsta fall göra dem helt osäljbara, alltså att deras transfervärde i praktiken blir negativt, vilket det negativa transfervärden existerar ju inte heller på transfermarkt, eller jag tror inte att folk tänker på transfervärden i negativa termer överhuvudtaget. Alltså att man blir tvungen att betala för att bli av med spelaren och den kostnaden som man har tagit på sig. Jag tänker exempelvis på Alexis Sanchez och hans megakontrakt i United, alltså när han floppade där, så fanns det ju dels extremt få klubbar i världen som överhuvudtaget hade råd att ta över hans kontrakt om de ens hade velat, och eftersom han var så dålig då, så var det ju ingen av de här klubbarna som var intresserade av det oavsett. Och sen när han gick till Inter på lån till sist, så var hans marknadsvärde på transfermarkt fortfarande typ 35 miljoner euro tror jag, trots att de inte ens kunde ge bort hans kontrakt gratis så att säga. Så de var ju liksom tvungna att betala delar av hans lön trots att han inte spelade i klubben. Alltså hans transfervärde var i praktiken negativt, eller hur?
Ja, men det är bra att uttrycka sig på det viset, för det är inte många som gör.
Nej, jag tänker ett annat exempel är ju Özil, alltså totalt osäljbar, när han gick runt och lufsade runt i mittcirkeln där och hade liksom helt galen lön. Så det är jävla lurigt det där med och ge höga löner, och det har ju inte minst Premier League-klubbar fått känna av. Nu har vi ju, Aubameyang är väl kanske ett litet exempel som eventuellt skulle kunna bli ett sånt värde som i praktiken blir negativt, även om det kanske inte har gått så långt än. Och liksom förutom att då begränsa hur stort utrymme en potentiell spekulant kan ha till transfersummen när man ska sälja spelen vidare, så påverkar ju lönen också förtjänsten på en spelaraffär totalt sett. Alltså det är klart att man köper ju inte spelare bara för att tjäna pengar på dem, utan också för att de, alltså det är ju som att köpa en maskin till en fabrik, de ska producera produkten bra fotboll liksom. Så att det är en speciell typ av finansiell tillgång kan man väl säga, som inte riktigt liknar någonting annat egentligen. Alltså tänk att du köper två spelare för 10 miljoner euro styck och den ena får en lön på 1,5 miljoner euro netto, alltså typ 3 miljoner brutto. Den andra får en lön på 4 miljoner euro netto och 8 miljoner brutto då. Och efter 4 år så säljer du spelaren med låg lön för 30 miljoner euro och spelaren med hög lön för 40 miljoner euro. Så den första spelaren då har ju kostat då först de här 10 miljonerna plus lönekostnader som blir 12 miljoner, alltså 4 år gånger 3 miljoner bruttolön. Och då har det gått totalt då 8 miljoner plus på den spelaraffären. Spelaren med hög lön kostade 10 miljoner plus lönekostnad på 32 miljoner euro för 4 år med 8 miljoner i bruttolön. Så trots att du säljer honom dyrare så har det gått 2 miljoner back på den affären, oaktat då att du, alltså vad du värderar deras sportsliga och marknadsföringsmässiga bidrag till exempelvis. Och sen ytterligare ett skäl att vara försiktig med löner, det är ju att när man väl ska liksom sälja spelaren vidare så är det ju också bra om det finns utrymme för den köpande klubben att höja spelarens lön. Alltså ibland är det ju lätt att glömma att de här spelarna är ju människor som alla andra, och för att någon ska liksom vilja rycka upp sin familj och hela sitt sociala sammanhang så behöver man vinna på det eller bli taggad eller peppad av det, och förutom då sportslig utmaning och jag vet inte, utvecklingsmöjligheter som spelare, bra träningsanläggning, lockande stad och land och sådär, så är ju pengar naturligtvis en klart viktig parameter, inte minst för att liksom locka unga spelare som har dollartecken i ögonen sådär. Jag tänker exempelvis på Gareth Bale, men det finns ju många andra spelare, alltså Özil som vi nämnde också, alltså spelare som vägrar att flytta på sig, som bara trivs med sitt liv liksom och inte kunde bry sig mindre. Och det kan i och för sig också vara särskilt viktigt för spelare som har passerat sin peak, typ Lex Özil där och sådär. Eller är ute och cyklar här, vad tycker du?
Men det som jag tycker är intressant med detta är att alltså så här, nu ska jag vill inte skjuta ner det här, för att det är ju...
Jo!
Jag vill inte skjuta ner det i den bemärkelsen att det är bra att vi tar upp det. Men jag vill skjuta ner det i bemärkelsen att det är inte jättekomplicerad ekonomisk teori som ligger bakom det. Alltså det är ganska grundläggande. Sen är det bra att vi tar upp det, för att det är inte långt från alla som tänker på det. Det gör inte jag heller alltid liksom. Så det är bra att lyfta det. Men det jag är intresserad av här är att det är så pass grundläggande att de som styr i klubbar borde fatta detta. Och vad är det då som gör att det gör fel? Är det att det är liksom multidisciplinärt i så vis att det handlar om ekonomi och sportsliga faktorer samtidigt, att det är två olika kompetenser kanske som måste sys ihop, och det är då svårt.
Ja, men alltså många av de här är ju liksom ex-fotbollsspelare som typ Leonardo, som, alltså han passar väl i PSG då, för där har man ju hur djupa fickor som helst, men alltså Paolo Maldini också, jag vet inte vad han har för ekonomisk utbildning eller för ekonomiskt sinne liksom. Man kan ju vara ekonomiskt lagd även om man inte har läst ekonomi såklart. Men jag kan tänka det. Ett annat exempel som vi pratade här i podden för ett tag sedan om Simon Coopers Barcelona-reportage om det var Financial Times eller något, där han berättade hur de här liksom, Barcelona-direktörerna åkte iväg och liksom, de så här, kramades innan de gick in i förhandlingsrummet med Dortmund och hade satt en gräns på 80 miljoner euro som de absolut inte skulle överträda, och sen så gick de ut därifrån utan att knappt veta vad som hände, så hade de köpt honom för typ 150 miljoner. Och samma sak med De Jong i Ajax, där det väl var han, den svenska agenten, vad heter han, Hakan, eller vad heter han, turkisk-svenska,
ja,
som har alla svenska...
Hassan Setting, tror jag.
Setinkaja, precis. Han förklarade att Ajax hade räknat med att kunna få typ 40 miljoner max, och så fick de så 75 miljoner för att, ja, men jag tror att liksom kontentan i den artikeln var att de här Barcelona-direktörerna kände ett jävla tryck från fansen också, att de liksom förväntades att signa de här spelarna, och då blev det där liksom den här psykologiska effekten som jag tänker, eller jag har väldigt svårt att föreställa mig typ Marotta liksom, eller någon mer rutinerad räv gå på den typen av, alltså de är lite mer kyliga tror jag.
Ja men precis. Och det är ju det, jag har ju pratat mycket om det här i min podd, men kritiskt till spelare som får framträdande roller i ledningar tidigt utan att ha utbildning eller erfarenhet av det. Men, och Leonardo är ett utmärkt exempel på det i Milan. Han har ju verkligen stött till med den typen av värvningar där som har fått stora konsekvenser i efterförloppet med höga löner och annat som jag inte tror att han har tagit i beaktande. Men generellt, om jag ser på en typ hur en Premier League-klubb sköts, så har jag ju svårt att se att de inte har den ekonomiska tankegångarna liksom i det hela. Så det. Eller så tycker de det är värt risken kanske. Så kan det också vara såklart. Men, men det är ju märkligt hur det kan... Ja, hur det kan bli så illa tycker jag.
Men jag tänker så här, om man skulle, du säger att det är hyfsat enkel matematik, och det är ju för all del, men alltså jag känner mig faktiskt inte helt övertygad om att om man skulle fråga 10 sportchefer, typ Leonardo och 9 till, som är liksom, ja men, som inte är Marotta typ, så här, och ger dem de här parametrarna, så skulle de räkna fram hur mycket de tjänar eller förlorar på en viss affär, och man kanske kan lägga till då med här, räntekostnader och sånt där som ju också påverkar, någonstans ska ju pengarna komma ifrån också. Jag är fan inte säker på att de skulle naila den matematiken, även om den inte är jätteavancerad.
Nej, det är mycket möjligt, men då tycker jag att man borde ha olika kompetenser i klubben på olika... Och det är ju det som, alltså om man tar Maldini, han behöver ju inte ha den här tankesättet, för att han har en väldigt tydlig kravställning för sig från hur klubben vill att de ska bedriva. De vill ha låga löner och utvecklingspotential och så vidare. Så att,
och jag tror ju att Gazidis och Massara sitter och räknar på det där på ett sätt som kanske Maldini inte gör.
Nej, så är det ju verkligen. Eller det är väldigt rimligt antagande.
Får man anta liksom.
Så att, men man tycker ju, det är det som vi kommer att gå in på United senare, men alltså sådana stora föreningar där man tycker, där man ifrågasätter varför ägarna ens är inne. Om de inte vill tjäna pengar, vad är deras intresse för att... men de gör ju tunga investeringar, men varför gör man inte det på vad som borde vara rätt och lätt att förstå är rätt sätt, men ja.
Ja, men vi kommer in på United sen då. Vi går vidare till ytterligare ett angränsande ämne som vi redan har nämnt, nämligen det mest liksom smärtsamma exemplet på hur dålig lönekontroll kan göra spelare osäljbara och sänka en hel klubbs finanser. Jag pratar naturligtvis om Barcelona här. Alltså de gick back 481 miljoner euro förra säsongen, den största förlusten i fotbollshistorien och förmodligen i idrottshistorien i en specifik, alltså i en klubb, oavsett idrott skulle jag gissa att det har nog aldrig överträffats. De hade intäkter på 655 miljoner euro och kostnader på 1136 miljoner euro. På 3 år har deras räntekostnader ökat från 1 miljon euro om året till 41 miljon euro. Alltså de betalar nästan en halv miljard kronor i bara ränta till främst Goldman Sachs, som ju är den här amerikanska investment- eller universalbanken kanske snarare. Och trots allt det här så, och trots då att de överskrider ligans lönerestriktioner helt löjligt mycket, så väljer de att värva Ferran Torres nu för 55 miljoner euro plus 10 miljoner i eventuella bonusar, som jag förstått, plus att han själv då ska få en lön som enligt The Guardians spanska reporter Sid Lowe ska komma att stiga åtminstone till 12,5 miljoner euro. Han angav inte om det var netto eller brutto. Jag får nästan utgå från att det är brutto, för annars är det ju helt sjukt. Men oavsett vad så är det ju väldigt mycket pengar. Nu har de i och för sig lyckats låna ut Coutinho till Aston Villa. Man har skrivit nytt kontrakt med Umtiti för att smeta ut hans lön och så vidare. Men det är ju ändå ett rejält Lyxfällan-beteende det här, att liksom signa en spelare innan man ens har gjort utrymme för dem att få registreras. Det i sig tycker jag är bara helt häpnadsväckande. Utöver då att man drar på sig nya stora kostnader när man nyss har gjort idrottshistoriens största finansiella förlust, och att man liksom bara fortsätter att skjuta upp en massa kostnader som om de kostnaderna inte ska liksom, som att de inte finns eller som att de inte kommer att betalas någon gång. Mm. Någon gång kommer man behöva liksom betala de där kostnaderna, och gör liksom det jävla självförtroende och tro att man ska kunna öka sina intäkter så mycket så att man klarar inte bara de vanliga löpande kostnaderna så att säga, utan även alla de här där de har liksom kicked the can down the road. Liksom. Mm. Enligt Reuters så har man redan totala skulder på 1,35 miljarder euro, och medlemmarna ska ha röstat för ett nytt lån från Goldman Sachs på ytterligare 1,5 miljard euro för det här nya arenastadprojektet Espai Barça, tror jag det heter, sånt där man ska bygga om och öka Camp Nous kapacitet till 105 000 platser. Man ska bygga en massa andra supporteraffärer och vad det nu är, hotell och sånt i området också, som jag förstått det. Jag är inte jätteinsatt där, men det är ett jättestort projekt, och om jag har förstått saken rätt nu, för det stod inte exakt i den här Reuters-artikeln, så borde man då alltså komma upp i skulder på 2,85 miljarder euro, alltså nästan 30 miljarder kronor. Och som jämförelse då så har Inter, som ju var riktigt, riktigt illa ute och i somras då och har högst skulder i Serie A, de har runt 400 miljoner euro i skulder, alltså en sjundedel. Och återigen, brasklapp för att jag har förstått saken rätt här, för det är så stor skillnad där, så jag blir osäker. Mm. Och visserligen har man ju då blivit av med Messis enorma lönepost, men även en hel del intäkter då givetvis med när han har försvunnit. Vad tycker du om det här beslutet att försöka gasa sig ur krisen istället för att köra någon slags stålbad?
Ja, man kan ju tycka väldigt många saker om det. Det är ju jättestor skillnad såklart, Barcelona och Inter där i skuldsättning. Sen får man väl någonstans ställa det i perspektiv på, jag kan inte vad omsättningarna ligger på, men det är ju en faktor.
Barcelona har ungefär dubbelt så hög omsättning som Inter, kanske lite mer.
Det får ju ställas i perspektiv till det, men det är fortfarande väldigt, väldigt stor skillnad. Jag har ju personligen stora betänkligheter kring den här typen av beteende generellt i samhället. Mm. Och även om jag inte är insatt i det tillräckligt för att ha en, för att veta vad som är rätt, så tycker jag att det är problematiskt att man räddar företag och man räddar olika situationer, eller som du nu pratar om, bidrag till folk med höga elräkningar till exempel. Att, ja, men varför ska man då binda sitt avtal, eller hur är det för de som har bundit för att de vill ha den säkerheten, eller de som har köpt nya fönster för att dra ner elkostnaderna eller gjort andra saker för att dra ner el.
Exakt.
Alltså det gör ju att man skapar ett klimat där folk tar väldigt mycket risker för att man blir räddad ändå. Liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt problematiskt generellt. Så det kan man ju ha många åsikter om. Sen om man ser det rent sportsligt så, och det här med att man gör klart med honom innan man kan registrera, det är ju bara helt bisarrt. Alltså jag fattar att man rent så här, man kan göra det klubbar emellan, spelare emellan, sköta det snyggt eller ha ett avtal på plats. Som när vi har utrymmet, då gör vi det här officiellt. Men man först
när du trycker på knappen först, det är fan inte klokt.
Det är ju ett skämt. Liksom. Alltså, det är visst säkert så att många hade fått den informationen, andra klubbar och sånt här, ändå, även om det hade varit officiellt än. Men man sätter sig i ett helt bizarrt förhandlingsläge när man måste göra utrymme för antagligen alla i världen vet det. Och, alltså, det är helt, helt bisarrt ägande tycker jag. Men om man ska ta värvningen i sig så är det ju en om man nu ska välja det här och gasa sig ur krisen, så är det ju ett väldigt intressant namn, tycker jag. För att det är rent sportligt på en position som de har haft problem på, och det är en spelare i en ålder som är intressant och som gör att man kan, för det de vill göra, de vill ju undvika att sjunka för djupt givetvis, och det kan gå rätt så snabbt, har vi sett i andra klubbar, i vår klubb till exempel eller så. Då är det jättekämpigt att ta sig tillbaka, och då kan man ju tycka att det är värt att chansa eller gasa på det här sättet. Men och ska man gasa, så är det intressant att gå på. Det är väldigt sportsligt, om man tar den investeringen i sig, så är det väldigt liten nedsida på den, skulle jag säga. Men hela beteendet i sig är ju helt bisarrt, tycker jag.
Ja, verkligen. Alltså, det känns som att de tar på sig så mycket, så stora kostnader. Så det är liksom, för varje gång man notchar upp kostnaderna, så måste ju liksom, så måste man ju lyckas bättre liksom, för att kunna väga upp de kostnaderna. Så alltså, man spänner ju bågen jävligt högt här. Alltså. Men det är ändå jävligt underhållande. Även om inte jag heller gillar sånt beteende egentligen i grunden, så är det på något sätt gratis underhållning att se någon spendera såna här pengar på det här sättet.
Ja, men det är ju lite, alltså Lyxfällan är ju, och det finns ju en tydlig underhållningsfaktor där. Jag kan inte säga att jag har kollat på det många gånger, men jag har sett klipp någon gång då och då. Så det är ju klart, det finns ju anledning till att det går på tv.
Ja, och sen så kan jag tänka att alltså, det här beteendet, nu vet ju för sig att de har någon form av liksom, alltså, personligt ansvar i styrelsen där i Barcelona, men alltså, jag är svårt att se någon göra den här typen av affärer med sina egna pengar. Det känns ju som att det är väl nedsidan med en av dem med klubbägare, eller vet du det, supporterägda föreningar, att man spenderar pengar som inte tillhör en själv. Det är alltid lättare, så att säga.
Ja, det är ju intressant faktor.
Men å andra sidan, med att se på Bayern München som också är medlemsägt, det är inte...
Nej, alltså det är ju väldigt, väldigt få sådana problem i Tyskland och i Sverige som också är medlemsägda, så att
Du, innan vi avslutar med vinnare och förlorare, så skulle jag vilja prata lite kort om Manchester United och dessutom om Dybalas kontraktssituation. Jag tänkte vi kan börja med Dybala, som jag och Kevin diskuterade i förhållande till Fabrizio Romanos 10 olika tillkännagöranden av att det är klart med hans nya kontrakt, vilket det fortfarande inte är, som ni vet. Och nu i dag, eller igår kväll, så kom det ju rapporter från Argentina om att han då ska ha bestämt sig för att förhandla med andra klubbar, som jag förstod det. Det är ju alltid väldigt lösa boliner på såna här på såna här uppgifter, men i vilket fall som helst, det är ju, hade det varit klart, så hade det ju varit påskrivet, och det är det ju uppenbarligen inte. Och det kontraktet som ju har diskuterats i alla fall ska enligt Di Marzio ligga på runt 8,5 miljoner euro netto, plus bonus här upp till runt 10 miljoner euro. Så brutto bör det handla om mellan 15-20 miljoner euro om året för en spelare som de senaste 3 säsongerna har gjort 21 ligamål totalt. Men du vet ju att jag är oerhört svag för Dybala, men alltså hans skador och hans låga poängproduktion, jag kan verkligen inte, hur Dybala-vänlig jag än försöker vara, jag kan inte se hur det här skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart. Jag tycker att det låter helt uppåt väggarna med så mycket pengar. Vad tycker du?
Jo, men det jag håller med. Förstås. Jag har inte mycket att tillägga egentligen. Det är ju lätt att tycka om honom som spelar det, eller förföras av hans spel, men jag är ju mer kritisk också till hur ofta det är avgörande på plan, så att jag tror inte riktigt lika mycket på honom som du, och då säger det sig själv, så att jag tycker att värderingen är för hög.
Hur mycket skulle du, alltså om du var sportchef, hur mycket tycker du att han är värd, om du bara ska dra till med någonting?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kanske en 300 000 brutto, om jag vet. Det är ändå, alltså, man är ju ändå rätt så uppmärksamma som fotbollsspelare och har begränsad karriär, så det kan jag tycka är rimligt för att spela fotboll. Jag köper inte riktigt premissen att för folk är villiga att få betala en lön så är man värd det nödvändigtvis. Det går inte ihop i alla sammanhang.
Nej, men om du tänker på alltså, hans marknadsvärde, om de ska sälja honom vidare, hans marknadsvärde. För jag tänker ju att, alltså, till exempel du, när vi pratade om Donnarumma i vår omtalade Messenger-chatt, så nämnde du De Geas nya kontrakt som är helt brutalt högt, om man ska sätta det i jämförelse med Donnarumma. Jag tänker ju att, om jag minns det rätt, så var det under en period där de har blivit av med många stjärnor och praktiskt taget bara hade honom kvar som en så här talisman i klubben, och att han hade ett helt otroligt bra förhandlingsläge av det skälet. Nu tänker jag att kanske är det lite likadant här med Dybala. Alltså, Ronaldo har försvunnit, vilka andra stora stjärnor, visst Chiesa kanske, men är, som säljer tröjor och sponsavtal och som är en gunstling hos fansen. Om du väger in det, vad hade du dragit till med då?
Vad ligger, jag kan inte Juves löneläge i huvudet, men
de har runt 300 miljoner euro i lönekostnader om året.
Precis, och det landar i, det är väl rimligt att han ska vara bäst betald, kan jag tycka, sett till potential och så, och ålder.
Fast då blir det ju svårt om De Ligt har väl typ 10 miljoner euro. Så.
Ja, precis. Det är det jag var ute efter. Jag kommer inte ihåg vad de högst betalda låg på där. Nej, då,
Alltså det blir problematiskt också när de, alltså ytterligare en sak som gör att det blir svårt när man sätter höga löner, när de har Rabiot och Ramsey som sitter på 7 miljoner euro om året. Ska han få mindre än de soporna? Ja. Det är också lite så här.
Nej, det är ju det jävla dilemmat liksom med Bosman-spelare. För det är ju det de är, Rabiot och Ramsey. Men det är ju också i praktiken Dybala nu eftersom hans kontrakt har gått ut i sommar. Så att det är fan svårt. Sen är det också att vara sluta det här liksom, ja. Och vad är rimligt att erbjuda, det beror ju också på var kommer de gå för Vlahovic och vad händer med när Vlahovic lämnar, var går Haaland, var går Mbappé, de är inte samma spelartyp som Dybala, men det kommer ju ske stora rotationer, vad händer med Morata, det är många eventualiteter och liksom kedjereaktioner på anfallsposterna i Europa som kan påverka hur man borde resonera, tycker jag. Så att på det sättet är det ju väldigt svårt att förespå.
Om du var under pistolhot var tvungen att gissa hur det gick i den här. Jag måste säga att jag hittills har jag ändå trott att jag tror att det till slut skulle bli Juventus. Men nu är det så kort tid kvar. Alltså hade de kunnat komma överens innan så hade de väl gjort det, tänker jag. Liksom. Jag har lite svårt att se vad som...
Ja, och herregud, jag missar ju den största faktorn egentligen. Spela Juventus Champions League nästa år är ju osäkert just nu. Så att det är ju säkert en väldigt stor faktor i hans huvud. Så att även jag håller med dig om att min känsla har varit att han kommer att stanna. Det har den varit i stort sett hela tiden. Men visst blir man mer och mer osäker ju närmare deadline man hamnar. Men jag tror att han resonerar som Donnarumma gjorde i Milan. Mm. Vad det verkar, att han var intresserad att stanna om Milan då, Champions League. Men då tyckte Milan att det var för sent att förhandla. Så att jag tror att det blir avhängt Champions League främst. Och sen i övrigt hur man resonerar kring anfallare. Och då... ja, ska jag då spekulera i så fall att Juventus missar Champions League och därför lämnar han? Det får vara...
alltså, jag tänker ju att ett väldigt realistiskt alternativ borde ju vara Tottenham med alltså Conte, Paratici, alltså de här nya pengarna man fått in med nya tv-avtal. Alltså pengar har ju uppenbarligen varit en viktig faktor här. Alltså jag kan inte tänka mig vad som annars skulle vara ett problem med att få till det här kontraktet om han nu uppenbarligen har varit liksom beredd att stanna. Jag förstår inte vilken annan dimension eller som skulle kunna vara ett problem.
Ja, det är väl att Juventus är på rätt så tydlig nedgång sportsligt. Alltså frågan är vilken slagkraft de kommer ha den närmaste åren. Så, och det är ju väldigt avgörande då för hans karriär liksom. Och om han ska samla på sig, om han vill ha en Champions League-titel till exempel. Det förr i tiden så, eller för några år sedan så var det rätt så självklart att Juventus kunde utmana om det. Alltså man spelar ju flera finaler, ett par finaler, men nu känns det rätt så avlägset. Så att det är väl, han vill nog också ha garantier på hur det kommer att se ut sportsligt, skulle jag tro.
Ja, vi får se helt enkelt. Om vi tar ett kort Manchester United-segment nu också innan vi klappar igen butiken, så är det ju, som vi sa innan här, helt fascinerande att följa deras utveckling just nu. Alltså Ed Woodward har slutat till slut. Richard Arnold har kommit in och bland annat då hävdat att han inte kommer att lägga sig i det sportsliga. Samtidigt har Rangnick tagit över som tränare, men det verkar ju alltså fortfarande högst oklart, i alla fall för mig som inte följer United jättenära, alltså vad som ska hända i sommar, både med honom och med spelartruppen och så vidare. Och det här och mycket annat tycks i alla fall ha påverkat spelartruppen, för det är ju en hel del spelare som har läckt till pressen och sånt där. Och jag ringde upp Phil Brown i Los Angeles och frågade om alla de här förändringarna och hur han ser på riktningen som United är på väg i. Och så här låter hans analys av situationen.
As for your question, and it's a good one because, you know, the thing with Rangnick is he's not a guy you hire for 6 months. You know, he's a guy that's famous for building football clubs. But for building football clubs with a particular identity, a football clubs that prioritize sending the best young players around the world to develop and sell, it's very different from his DNA. And asking 18, 19-year-olds from all over the world to play a certain way is one thing, but asking the Ronaldos and Cavani's to play a certain way is another. I also, in some sense, sympathize with United players in the sense that, well, Rangnick's going to come in, teach them to play a certain way. Someone else is going to come in 6 months and perhaps be completely different. I don't understand that. And I know a lot of people are going after United players for so many of them wanting to leave, but I think it's fair also to ask, why do they want to leave? Why is there such a toxic atmosphere at the football club rather than just putting the boot in their players? So as far as the direction United are going in, with United, it's always better to look at what they're doing rather than listen to what they're saying. Richard Arnold's come out with a lot of sound bites that, quite frankly, I think are nonsense. And I really expect much of the same, which is why he got the job in the first place. You know, always look for continuity. And, you know, they try to do that with Moyes and Ferguson. So that's exactly what they're going to do with Arnold. If you need any more questions, man, you just reach out to me. I'm happy to do whatever you need.
Och Andreas, jag tycker att det han säger här är väldigt spot on. Alltså, det är klart att det är det eftersom han kan mycket mer än jag. Men alltså, även om Rangnick känns väldigt rätt på många sätt, så känner man ändå inte, alltså jag känner mig i alla fall inte alls övertygad om att klubben verkligen är redo och liksom har för avsikt att genomföra den här liksom kulturrevolutionen som rekryteringen av just Rangnick och de här uttalandena från Richard Arnold ändå på något sätt antyder. Alltså Phil säger ju här att det, när det gäller United så är det bättre att se på vad de gör än på vad de säger att de ska göra, och att han då förväntar sig mer av samma strategi de har haft rätt länge nu. Vad tänker du om allt det här?
Men det låter ju som också, som du säger, som kloka resonemang liksom, eller klok värdering av situationen. Jag har själv inget problem med att det verkar vara en oklar roll för honom ytåt. Det spelar ingen roll, och det kan vara inte så konstigt heller. Det kan man se på i många sammanhang att det inte är uppenbart för utomstående hur rollfördelningen ser ut i lednings och i besluts trappor, eller vad man säger, i den beslutande organen liksom i klubbar. Det behöver inte vara öppet utåt. Det spekulerar vi i Fossa del Gianchi väldigt länge. Vem som gör vad och sådär. Det viktigaste är att de vet det själv, givetvis. Men det är ju deras historia.
Men också att spelarna gör det, och det känner jag mig inte alls lika övertygad om att spelarna verkligen har, att budskapet har gått fram till dem. Alltså det man säger i media, det är liksom som all reklam, alltså det kan lika mycket vara ett budskap till spelarna och till resten av organisationen liksom. Så jag tycker ändå att det är lite varningsklockor på att de inte har varit åtminstone lite tydligare kring vad den här rollen ska bestå i.
Ja, men alltså det man har sett utifrån av United så har man ju väldigt många frågetecken kring hur den klubben sköts. Så att det är ju verkligen ingen garanti på att det kommer att sitta. Det är det ju långt ifrån. Och det, visst, man kan skyllas. Det är vettigt det jag säger, tycker jag, liksom att viss, man kan inte skylla bara på spelarna för den här dåliga stämningen, även om de ska ha viss kritik, kan jag tycka också, för att de är professionella och av flera skäl så borde de liksom försöka jobba för ett gemensamt gemensam väg framåt, för att det ligger i allas intresse och så vidare, men det är klart att det blir en väldigt stor omställning om man bara tar omställningen från Ole Gunnar Solskjaer, som känns som att han ger väldigt stort förtroende för individer och låter dem avgöra och sånt här, och så får man in en väldigt processinriktad och idéstark person som vill ha det på sitt sätt. Det är ju en väldigt stor omställning, och det är klart att om de tänker att den här tränaren är kvar i 6 månader som det är på pappret just nu, så kan man ju förstå till viss del att varför ska jag lägga om allting för att offra för den här, även om de ska ju göra det för att det är deras jobb, alltså det är deras arbetsbeskrivning.
Jo, men jag tänker att det kanske också kan vara nackdelen med att de är så tydligt alltså allting är en business i Manchester United. Och liksom, alltså, om man ser till många andra klubbar så har man ju liksom förstått att det är en jävligt stark känsla av samhörighet i många lag, som särskilt i de som presterar bra, och att liksom att hela klubben genomsyras av att det är viktigt med sportsliga resultat, att man ska vinna, man ska vara en, alltså se på Juventus till exempel liksom, det har man ju förstått liksom av vittnesmål från massa spelare där, att liksom det går igen i allting man gör i den klubben, alltså vi ska vinna, vi ska bli bäst liksom. Sen finns det såklart en businessdimension där också, men den är ändå i någon mening underordnad det sportsliga. I andra avseenden kanske inte, men du förstår vad jag menar. Varför ska de här spelarna då, om de inte känner ett större sammanhang, ett liksom gemensamt mål på det sättet, utan allting är business, varför ska de inte då ro om sitt eget hus på något sätt?
Nej, men det som är obegripligt är ju utifrån deras ledningsperspektiv, för att alltså det är ju en konkurrensfördel att att vara bra. Alltså, och det är ju fördelaktigt ekonomiskt att vara bra och ha den här gemensamma idén. Mm. Och, alltså, det, för det är det man inte fattar, för de kastar ju, alltså de spenderar ju pengar. Det är ju inte så att de bara sitter och liksom håvar in intäkter. De spenderar ju ändå, men varför inte då bara spendera bra istället? Det är det som är så fullständigt obegripligt. För att alltså det räcker ju bara att kolla på Liverpool och Manchester City, deras resa. Det beror ju på att man har plockat in kompetens och sen låtit det ta tid och skapa en idé med spelsätt. Ett från Tyskland och ett från Spanien. Även om inte alla är spanjorer, alltså det är ju den de värvar i Barcelona.
Ja, precis. Men å andra sidan så drar ju United in mer. De kommer i och för sig från en annan position sen innan, men de drar ju fortfarande in mer pengar än både Liverpool och Manchester City, så att någonting har ju Woodward gjort rätt. Och jag menar liksom de, jag tror att det finns, alltså framförallt två skäl till det. Dels så tror jag inte att de förstår bättre när det gäller det sportsliga. Jag tror inte de fattar vad som ökar ens chanser att vinna fotbollsmatcher, om man ska vara liksom krass. Men sen tror jag också att det är mycket, alltså Pogba och Ronaldo och sådär, de tittar mycket på marknadsaspekter och, som vi har pratat mycket om här, följare i sociala medier och impact på deras liksom exponering och deras möjlighet att sälja sponspaket och sånt där. Jag tror att de pratar mycket mer om sådana saker i ledningsgruppen än om sportsled. Och där kan man ju också fråga sig liksom, lite grann, vad gör Sir Alex på de här styrelsemötena? Alltså, han framstår ju ändå inte som en person som tycker att det är så himla viktigt med business, utan han känns ju ändå som en football guy liksom. Och ur det perspektivet så förstår jag inte riktigt varför han inte har större genomslag i besluten där, eller varför han inte bara lämnat ledningen ifall det nu, alltså, för det måste ju vara uppenbart för honom som dels för oss att de inte är närheten av att skapa ett vinnande lag. Alltså, menar, Sir Alex kan väl 10 gånger så mycket om fotboll som du och jag, men vi kan se det. Han borde kunna se det. Varför lånar han i så fall ut sitt goda namn till den här ledningen? Jag fattar faktiskt inte.
Nej, absolut. Det fattar, alltså, ja, och man kan förstå, om man kommer från USA, liksom, då är ju inte vinna lika viktigt, för att man kan inte förlora. Liksom, och då är det ju andra marknadseffekter som är viktiga kanske. Så det är visst. Men nu är de ju den här marknaden, om man ska tala i ekonomiska termer, då får de ju förhålla sig utifrån det. Sen visst, alltså Ferguson har ju väldigt mycket mer fotbollskompetens än oss, men han har ju också vis, alltså det går ju inte att spela så som Ferguson gjorde då. Och det är väl den kritiken många har haft kring United, att man tittar för mycket bakåt och försöker återskapa. Det var väl det hela Ole Gunnar Solskjær-grejen var. Liksom. Så att frågan är om Ferguson, jag kan honom för dåligt, men om han har den. För han ändrade sig, alltså han pratar ju om den här 3-0-förlusten på San Siro 2007, så får man den nämnd när Milan vinner Champions League och de blir fullständigt överkörda på San Siro och 3-0 är liksom i underkant och det pratas om den perfekta matchen och sånt där. Där hände ju någonting med Ferguson, pratar han ju om, och han förändrade sig och liksom har gjort, fick ett helt nytt sätt att se på saker, så att det är inte så att han är helt, jag kan liksom inte ha någon specifikt hur bra han är, men jag har svårt att se att han kanske kan uppfinna ett nytt sätt att spela fotboll på, och kanske ett som är framgångsrik i dagens läge. Eller i alla fall så finns det ju ett frågetecken att lyfta där.
Nej men det är en bra poäng. Jag tycker väl ändå bara att liksom vissa av de här besluten är så uppenbart uppåt väggen. Alltså till exempel Ole Gunnar Solskjær, att liksom, kan det verkligen vara så banalt att han styrs av nostalgiska värden, som att han gillar Ole Gunnar för att han är en good lad liksom? Det låter ju spektakulärt, men för han har ju inte verkat liksom särskilt sentimental, alltså, men du vet, så mycket vet man ju ändå om honom, att han har varit ganska osentimental när det gäller att sälja spelare och skälla ut folk till höger och vänster och sådär. Men han kanske blivit sentimental på gamla dagar. Jag vet inte.
Eller så gillar han de som stannade, som vi såg gjorde. Eller så har han blivit sentimental. Han har fått, nej, det var dumt att spekulera, men han har väl fått någon, han har fått stroke och så vidare, så det kan ju ändra ens personlighet också. Det är ju onödigt kanske spekulation att göra, men det är ju,
nej. Jag tänkte ungefär samma sak, att man alltså, det, alltså att på ålderns höst och man haft liksom, problem med hälsan, han är ju väldigt var ju, alltså, låg väl, svävade väl mellan liv och död som jag förstod det där för något år sedan eller två eller tre. Och ja, han kanske har fått en annan syn på livet. Jag menar, konstiga saker har hänt. Men du, om vi ska hinna med och lista våra vinnare och förlorare innan vi lägger på här, så tänkte jag kan börja med mina vinnare. Det är ju inte det är svårt att inte sätta Manchester City på den här listan, även om det bär mig emot. De leder Premier League med 10 poäng, dubblade nästan pengarna man betalade för Torres på 6 månader. De drog Sporting i åttondelen. Allting går åt rätt håll för dem. Atalanta är ofta på den här vinnarlistan, och även om de åkte ur Champions League så går de ju bra i Serie A och tog sig vidare till kvarten i Coppa Italia igår, samtidigt som de har gjort klart med Jeremy Boga, som jag tror kommer passa perfekt, även om den affären inte har offentliggjorts än, så det är väl en liten brasklapp där fortfarande. Ytterligare ett lag som åkte ur CL, kanske lite kontraintuitivt, men som jag ändå har med på min vinnarlista här, det är Sevilla. Det är rätt otroligt ändå att de med sina resurser ligger tvåa i La Liga, 11 respektive 12 poäng före Barcelona och Atletico. Det tycker jag är, ja, det är jäkligt häftigt får man säga. Inter fortsätter att vinna både Supercoppa-finalen igår och åttonde raka vinsten i Serie A, vilket gör att man har tagit ett ganska ordentligt grepp får man säga om Scudetto-striden. Även om det inte är många poäng som skiljer just nu, så är känslan att de skulle kunna springa iväg med det nu. Vilka vinnare har du hittat?
Jag håller med om dem. Det jag kan skjuta in också, det är ju sjukt hur Manchester City och Inter lyckats springa undan skador och covid helt fullständigt, när de har de har liksom redan breda trupper, framförallt City, och sen så slip.
Fast vet du, jag hörde faktiskt, eller jag läste om det där igår, om Citys så kallat breda trupp. Den är ju bred, men det är ju för att de har, alltså de har ju många spelare som är väldigt, väldigt bra, som är praktiskt taget utbytbara, men de har alltså den minsta truppen av, om det är alla lag i Premier League eller om det är alla topp 6-lag, alltså i antal seniorspelare i truppen. Jag tror att de har 18 utespelare bara, vilket är helt liksom bizarrt lågt. Kanske till och med 17 nu när de har sålt Ferran Torres. Alltså det är väldigt, väldigt lite, men praktiskt taget alla spelare som byts in är ju lika bra som de som byts ut. Det är väl det som gör att den är bred.
Ja, alltså det är väl det som jag lägger i ordet, är den, alltså, när jag säger bred så är det det jag menar, och det har jag tjatat om i vår podd också, att jag tycker att man ska ha 16 riktigt bra spelare nu för tiden, eftersom man har 5 byten, för att det är sån riktigt stor konkurrensfördel att kunna fortsätta med ny energi, men utan att sänka sänka nivån på spelarna. När man har den här möjligheten med 5 byten, så har det markant ökat behovet av, eller fördelen av, att ha en bred trupp. Och sen, alltså, jag tycker inte ha speciellt bred trupp i relation till Milan. Det har jag nyligen uttalat mig om också. Men det som de får ju verkligen skatta sig lyckliga, att de har sprungit undan alltså avbräck, för att det har varit verkligt avgörande i Inters fall i alla fall, eftersom jag följer sig
ja, verkligen
bättre.
Ja, du har ju skrivit om det på Twitter och jämfört alltså Milans skadeläge med Inters, om de skulle ha Skriniar och Lautaro och liksom Brozovic borta, typ som vi har haft våra spelare på motsvarande positioner, så hade det nog inte sett så här bra ut, och det tycker jag är en valid point.
Ja, alltså de har flera spelare som har spelat väldigt mycket mer än våra spelare, trots att vi har gjort fler matcher. Så att ja, det gjordes väldigt stor skillnad av Milans prestationer nu de två senaste och tidigare, men Det är ju för att vi hade en av fem tillgängliga anfallare då. Alltså det säger sig själv. Och så kommer man tillbaka nu och så ser det covid och så är hela backlinjen borta. Eller alla utom en. Så. Ja. När det kommer till mina egna vinnare, jag har ju den oerhört svaga slutledningsförmågan eller dåligt exekutiv förmåga att förbereda mig för att jag glömmer allt. Eller jag har aldrig tanken att jag ska ha vinnare i huvudet när jag är med i den här podden, trots att det är rimligt att förvänta sig det. Men det är ju en sak som jag vill lyfta på, kring Serie A, så då kan jag lyfta Serie A som både vinnare och förlorare egentligen. Vinnare på så vis att Serie A-förbundet och liksom den här överskattade mänskliga förnuftet har vunnit kampen om hur man ska undvika smittspridning, hur man ska förhålla sig till om ligan ska spelas och så vidare. Jag tycker att det är så begränsat att resonera i: den här truppen har 4 covidfall, den här har 5. Ändå så blev den här matchen inställd med 4 fall och så vidare. Att det är en inkonsekvens där. Och jag fattar var det kommer ifrån, för att det supportrarna ute efter är ju liksom sportslig rättvisa. Men det är inte det som är syftet. Syftet är ju att minska en smittspridning. Annars är det ju helt meningslöst. Men visst, ska man ha de här reglerna så är det väl bra att man sätter en väldigt låg, ett lågt antal, sen vad det ska ligga på. Det får man ju, kan man ju diskutera, men de har väl landat kring 13 spelare, tror jag, det UEFA har, som inte är juniorspelare, som ska vara tillgängliga för att man ska köra på. Och det är ju för att man verkligen vill fortsätta till varje pris, och det kan man ju köpa. Men det har varit stor kritik kring det här med att man ska inte göra individuella beslut för lokala hälsomyndigheter till exempel, för de har olika måttstockar, det blir inkonsekvent och sådär. Och det blir det, och det är ett problem i sig, men när man har den här typen av problem som man har med, så finns det flera faktorer som spelar in. Man kan inte bara kolla på antal smittade. Alltså det finns väldigt många fler faktorer. Bara för att ta en som är väldigt enkel att förstå, så är det ju väldigt stor skillnad om du har 8 smittade som har varit sjuka i en vecka och varit isolerade. Då kan de ju inte smitta resten av laget. För att då hade de testat positivt. Alltså det är liksom så. Eller om du har en spelare som blir sjuk på torsdagen och sen 3 på fredagen och sen ska du spela på lördagen. Ja, du har betydligt färre fall, men det är ju högre risk att du har smitta i truppen som du kan föra vidare. Så att därför måste man göra individuella beslut för att göra den bästa, för att liksom utifrån ett smittoperspektiv, att det ska vara optimalt. Men nu har man ju valt att göra det utifrån ett sportsligt, och det får ju alla att tycka att nej, men det här är bra, det här är konsekvent och det är lätt att förstå, och så är det ju. Men det, jag tycker att det är fel sätt att resonera på egentligen. Och här att det ska finnas en målvakt, ja, det är ju rimligt ur ett sportligt perspektiv, men det visar ju återigen att där har man gjort ett undantag till det här. Det spelar inte roll bara hur många som är smittade, utan det finns andra parametrar som spelar in, men det är ju ett sportsligt parameter som är givetvis är rimligt för att ligan inte ska vara helt liksom förfalskad, som man säger i Italien. Man får inte lura sig då och säga att det man sysslar med är optimalt utifrån smittspridningen och att det är logiskt ur det hänseendet.
Ja, men väldigt bra poäng. Vi kör lite förlorare då. Du har ju redan varit inne på att du vill ha med Serie A som både vinnare och förlorare. Men om jag kör mina då, så har jag Leipzig som jag tycker är en stor förlorare. De har ju tvingats byta tränare i december till Tedesco, som på 4 matcher i Bundesliga har vunnit 2. Leipzig har tredje högst lönebudget i Bundesliga och tredje mest värdefulla truppen och ligger 9 i tabellen. Chiesa är en annan förlorare såklart efter en ny skada som innebär att hans säsong är över. Cholo Simeone är min tredje förlorare. Han förlorade makalösa 4 matcher i rad i La Liga och har bara vunnit 1 av de 6 senaste ligamatcherna. Man ledde ligan så sent som i oktober men ligger nu delad fyra med Sociedad och Barcelona en poäng efter. Man har United i åttondelen också och avslutar dessutom på bortaplan på Old Trafford. Min sista förlorare, Napoli, som har förlorat Insigne på free transfer till Toronto. Man har dessutom Anguissa och Koulibaly och Onas på afrikanska mästerskapen. Och Osimhen är ju borta med den här huvudskadan. Och efter att ha gått obesegrade i de 12 första omgångarna av Serie A så har man nu förlorat 4 av sina senaste 9 matcher. Och kan i värsta fall vara ute ur Scudetto-kampen inom ett par matcher om de har otur. Och vem förutspådde för övrigt att Napoli skulle börja förlora under den här perioden, Andreas? Minns du det?
Det minns jag faktiskt inte. Oavsett vem som har sagt det, jag misstänker att det är du själv eftersom du tar upp det.
Ja.
Men du är nog inte jätteensam i den båten. Det
var,
om man ska vara lite halvkritisk. Men det är helt klart så att de står som förlorare.
Ja, men den satte man ändå. Hade du några fler förlorare eller ska vi klappa igen?
Nej, men alltså, om man ska bara fortsätta på Serias pandemihantering så är det är väldigt öppet mål också. Men å andra sidan, om man säger att Napoli riskerar att tappa så. Så nej, men det är ju direkt pinsamt hur det är skött i den bemärkelsen att som vi såg med Bologna Inter, att Inter behöver åka dit trots att man vet att Bologna inte tillåts åka till match. Så de åker till en borta match och liksom står och värmer upp skadade spelare, vilket är jätteroligt. Men sen att liksom tv-bolagen har en skyldighet att visa första halvlek. Och, alltså det är bara... Det är väldigt, ser jag.
Och
det,
även för italienska måttmätt så är det fan för dumt.
Jag kan ju se det som charmigt, men det är ju så att om man vill... Ja, vinna mark så som man gör på andra, liksom man gör andra åtgärder som inskränker vissa supporters önskemål kring vad fotbollen ska vara för att man vill spridas internationellt. Ja, då kan man ju liksom ta tag i den här änden också som inte skadar någon att plocka bort liksom.
Mm. Ja, men tusen tack för det, Andreas, och tack för att du vill vara med idag. Alltid ett stort nöje. Tack för att ni har lyssnat också. Gå nu in direkt och bli patroner på patreon.com/selpodden innan jag skär halsen av er alla. Ha det bra nu. Ajöken, ciao.
Ajöken, ciao.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.